Det nya året har börjat och Supermiljöpodden är äntligen tillbaka. Idag pratar vi om en otippad klimatpåverkan, datainsamling och SMHs framtid. Dessutom hoppas vi att 2017 är året då fordonsflottan tar rejäla kliv mot fossilfrihet. I dina öron, Vera Telemo och Ellen Pan. Och Vera, du är ju en förespråkare av det här med fossilfri transport. Du har ju till och med cyklat, eller ja, du cyklar ju alltid, men idag har du cyklat extra länge.
Ja, det kan man verkligen säga. Jo, men jag känner mig ändå som en förespråkare för fossilfri transport. Och idag har jag har flyttat, så jag bor ute i Spånga. Och det är ungefär 12 kilometer, alltså lite längre än innan. För er som har följt med i Supermiljöpoddens rafflande följetong om mitt cyklande.
Hur långt du har till skolan.
Hur långt du har från skolan, ja, precis. Mm. Men, och ytterligare svårigheter är ju att det är ungefär 7 minusgrader och snö och is i Stockholm. Så jag har kämpat mig igenom snömodd och isflak. Och dessutom inte hittar jag inte. Och dessutom fick jag punktering. Så jag kommer lite till den här inspelningen med, kan man säga? Jag är inte en slagen hjälte, men jag känner mig lite skadad kanske.
Men och din erfarenhet med tåget var väl också lite sådär. Nu ska man inte klanka på de här fossilfria transportmedlen, men det är inte alltid som det går precis som man planerat.
Som på räls menar du?
Nej.
Jag åkte extremt mycket tåg den här julen fram och tillbaka. Men jag åkte bland annat till Budapest med tåg. Och det var ju, alltså det gick väldigt smidigt först. Och jag kan verkligen rekommendera särskilt att åka till exempel Berlin. Om man bor särskilt i södra Sverige då. Det tog bara 7 timmar eller någonting. Det var hur smidigt som helst. Men sen var det förseningar och liksom... Alla tåg var försenade, men jag tror att det var för att det var snö i Europa. Och tåg och snö vet ju alla att det är ju inte en lycklig kombination.
Nej.
Och tågsystemet, det har ju många fördelar, men det är ju inte så resilient som jag skulle säga nu då. Att det är ju, funkar inte några spår så funkar inget liksom. Det är Nej. Väldigt få. Man kan inte leda om trafiken så lätt.
Nej, jag vet vad du pratar om.
Ja. Men, det men hur är samma... har du startat ditt nya år då?
Jo, men alltså väldigt bra. Jag har börjat med en ny grej tror jag. Eller jag har liksom funderat på hur jag ska lösa en grej i år. Och det är det här med maten. Och jag, precis innan här så pratade vi om hur glad jag är att jag har fått en jobbdator. För jag slipper bära min egen dator fram och tillbaka till jobbet. Och det här med att bära är verkligen en av mina värsta sysselsättningar. Ja. Så hur ska man liksom, om man nu ska ha en matlåda till exempel och laga mat och äta på jobbet och sådär, hur ska man lösa det liksom? Och i söndags så fick jag min första sån här matkasse hem till mig. Som jag hade beställt på nätet då liksom. Och det som, alltså det var ju väldigt mycket som var bra. Dels så slapp jag ju bära, det var ju liksom major plus. Men också han som kom och lämnade den var så här supertrevlig. Hej, hej. Jaha, här kommer jag med din mat. Det var också mysigt liksom. Och så var det ju då recept och mat. Så det var bara att laga. Så man slapp liksom både planera, vara i matbutiken. Som vill komma typ på nummer 5 på lista av saker jag inte tycker om att göra. Och sen bära hem. Alltid slapp jag. Bara laga mat. Och äta.
Och är det inte så att dels att matsvinnet ska väl minska när man får så planerade portioner, men sen är det väl också att de största utsläppen sker nästan från den sista transporten fram till och från butiken.
Det gör det ju inte eftersom att jag går, men annars så är det ju så. Men det som jag tänker också är bra är att så här, de som har de här matkassesajterna då, de planerar ju sina maträtter och så köper de in bara det. Alltså det är inte så här som en matbutik som måste hålla sig med massa grejer. Alltså jag tror att även matkassebutiks... Eller vad heter det? Internetmatkassebutiken eller vad det nu är. Liksom lagret är lite mer optimerat än vad en vanlig matbutik är. Det är min ena lösning. Men min andra lösning, det är det här med fryst mat. För då slipper man laga biten och planera ändå ju. Jag var på... Det finns en sån frysmatbutik som öppnat en kedja i Sverige för några år sedan. Som har liksom väldigt god mat fryst. I lite så här lagom portioner. Alltså annan fryst mat kan ju vara så här att man ska ha, om man jobbar i en byggbarack till exempel och jobbar fysiskt hela dagen, så vill man äta jättemycket liksom. Men det här är lite mer så här fryst mat för alla som sitter och pocklar på ett tangentbord hela dagen liksom. Och som är god. Och så tänkte jag så här, ja men det blir mer förpackningar då liksom.
Ja,
men, det är verkligen. Men, och samtidigt när de har lagat den maten så har de förmodligen haft stora förpackningar. Alltså så att det förpackas ju aldrig om till den här lilla förpackningen som jag tar hem och slänger.
Nej, just det. Så, men det bästa vore ju om man kunde köpa frysmat och ta med egen på något sätt. Hur det nu skulle gå till.
Ja, men ja, jag vet inte. Jag tycker att, men samtidigt så är det frystransport till och från butikerna. Så det kanske är...
Ja, och sen är den ju fryst också. Jag vet inte. Jag har tänkt mycket på det där med fryst och matsvinn. Att fryst är ju väldigt bra. Men samtidigt känns det som det krävs väldigt mycket energi till att hålla saker fryst.
Mm. Men jag ska experimentera lite här. Och nu kommer inte jag få några svar på vad som är bäst. Men det kanske är någon lyssnare som har erfarenheter av hur man kan slippa olika bär och planerings- och handlings- och klimatpåverkans grejer. För det handlar ju precis som du säger mycket om matsvinn och energiåtgång också. Både i tillagningen och förvaringen. Men ja, man kan som vanligt mejla oss på podd@supermiljöbloggen.se. Att surfa på internet kan kännas som en del av tjänstesektorn. Alltså någonting som man gör som inte har så stor klimatpåverkan. Men nu visar det sig att det kan ha större påverkan på klimatet än vad du tror. Lite som en sån klickmaskinsrubrik här. Men oavsett det så visar i alla fall en ny rapport från Greenpeace nu att de här olika tjänsterna, alltså olika streamingtjänster använder olika typer av energi i sina servrar och därför så har de olika klimatpåverkan när folk tittar på då till exempel serier. Och det här var en nyhet för dig, Vera, eller hur? Eller för mig med, det var
ja,
nyhet.
Alltså, jag har ju länge tänkt förstås att det tar en jäkla massa energi, för man märker ju att datorerna dör ju och iPadsen laddar ur och man måste ju ladda saker hela tiden, så det är klart det krävs mycket energi. Men jag har nog inte riktigt velat veta hur mycket. Nej. Eller förstår du?
Ja. Men det är ju inte bara i, det är inte bara på din skärm som det går energi, men det gör det ju också på liksom där du kollar så går det ju el, men det är ju framförallt i servrarna som det krävs mycket energi för att kyla ner.
Precis, det är väl därför man sätter såna här servrar uppe i norra Sverige och sånt.
Exakt.
För att slippa kyla ner för mycket. Mm.
Men enligt den här rapporten då så rankar YouTube bäst. Som har ungefär hälften av energin från förnybart, så det är inte så jättebra, men ändå. Och sen var Netflix tydligen absolut sämst då gällande sin elförbrukning. Och hade någonstans under en femtedel av, så 20% ungefär förnybart.
Mm. Men jag läste också att Google har satsat på att vara fossilfritt redan det här året.
Ja, alltså jag tror att det är många sådana här sajter som liksom satsar på det. För att det är ju ganska lätt ändå att byta el. Alltså, och om man då kan vinna massa fördelar genom att vara lite liksom fossilfria och klimatsmarta, så tror jag verkligen man tjänar på det.
Ja, jag måste då säga att Google hade sagt till The Guardian att de gör det enbart för att de bryr sig om klimatet. Inte för att vinna några poäng. Så det ska du ha klart för dig.
Det ska jag ha väldigt klart för mig.
Ja. Nej, men det har du helt rätt i. Jag tänker att det är ju väldigt fördelaktigt också att det är ju företag som har väldigt mycket pengar, tänker jag. Och som faktiskt kan ha råd att investera i andra tekniker också.
Ja, dels så sätter de väl mycket på att ha sådana här solceller på taket och sånt. Men också att man investerar i det i förnybar energi som med sina pengar helt enkelt.
Mm.
Men en grej som gör att jag blir lite så här tveksam kring den här rapporteringen som Greenpeace har gjort är att de också har listat Apple som det grönaste teknikföretaget. De har satt upp då lite Apple och Facebook och Google har de satt lite längre ner och lite andra kommer ännu längre ner. Adobe och så vidare. Men och det här är en undersökning som de också gör varje år då, och Apple är för tredje året tror jag i rad överst här. Men jag tycker inte att Apple har särskilt hög miljöprofil. De kanske använder förnybar energi då. Det var sånt de hade kollat på här också, men de är inte så här superbra på att byta ut reservdelar och sånt. Det tror jag många av oss som har försökt att göra det har upplevt. Jag försökte, min kamera gick sönder här. Så skulle jag vilja byta den då. För ja, i övrigt är jag nöjd med min telefon. Och jag har haft den nu kanske 2,5 år eller något. Men ja, den funkar superbra. Men då kunde man inte byta bara kameran. Utan man var tvungen att liksom byta hela telefonen. Om man inte gick till någon annan då liksom som hade specialiserat sig på det här. Som inte var då Apple själva utan någon annan. Och bytte kameran. Mm. Så då gjorde jag ju det då. Men de var inte så proffsiga så att jag har fått gå dit 3 gånger nu och byta igen. För att de har gjort ett ganska dåligt jobb. Men Jag tycker att det är orättvist att ge Apple medalj i hållbarhet när de har den typen av liksom inställning till materialförbrukning, som ju också är en superviktig del.
Ja, och det tänker jag är väl en nästan ännu större, och det är det som blir svårt just eftersom det ens, man tjänar nog väldigt mycket pengar på att ha den här typen av materialförbrukning, skulle jag gissa.
Mm.
Och det är ju också samma med laddare, att inga laddare passar ju olika telefoner. Och,
ja, exakt.
Ja, det är ju väldigt irriterande, både för liksom, det är ju inte gjort egentligen för kunden heller, och sen så har jag hört, det här är bara har hört, men att till exempel när det ska komma en ny telefon, innan, alltså om man då installerar den senaste uppdateringen innan den nya telefonen kommer, så saktar det ner mjukvaran för att man ska bli mer sugen på att köpa den andra. Det kan vara en konspiration.
Det här känns lite spekulativt, men ja.
Men det är väldigt många som säger att det är så. Och det, jag ska inte säga att det är sant. Men ja, det finns ju incitament att göra på det viset. Och man har ju väldigt mycket makt som IT-företag också.
Men okay, en annan grej relaterat till det som jag hörde häromdagen var det här att man som konsument är mycket mer oförsiktig med sin pryl om man vet att det finns en ny pryl. Det var en undersökning som hade gjorts. Det var någon som hade... Ja, man skulle spela med små koppar eller om någonting. Och man, de som spelade de här kopparna och visste att de kunde få en bättre kopp, de var lite mer oförsiktiga med sin kopp. Men de som bara hade en kopp och inte visste att det fanns en annan lite bättre kopp, de var mycket mer försiktiga. Så det kan ju också ligga hos konsumenten. Alltså att konsumenten tycker att nu är min mobil mycket långsammare, jag måste köpa en ny. För man har någon slags samvete om att man inte vill bara konsumera, så att det måste finnas en anledning.
Ja, man kan
alltså nu säger inte jag att Apple är oskyldig i det här, jag vet inte. Men jag bara tycker att det är intressant att det finns en sån konsumtionsaspekt också. Ja, lite off topic kanske, men i alla fall så har Greenpeace tagit fram olika listor där de har listat streamingtjänster och teknikföretag i deras hållbarhetsskala.
Från nätsurfare till vågsurfare. Datainsamling är en otroligt viktig faktor i nästan all forskning, och det är också någonting som kostar väldigt mycket pengar och kan hindra mycket forskning från att hända. Och för att råda bot på en del av detta så satte oceanografen och surfaren Bob Bruin en sensor på sin bräda och kunde då mäta havets temperatur även nära kusten, där det är väldigt kostsamt att göra sådana här mätningar för att det är svårt med fartyg och så vidare. Och på det här sättet kunde han då få temperaturmätningar som kunde se hur klimatförändringarna faktiskt påverkat kusten vid Storbritannien. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Jag tänker att det börjar bli vanligare och vanligare, tycker jag, med sådana här projekt där medborgare kan hjälpa till i forskning. Eftersom teknik blir bättre, det är billigare med teknik. Människor har liksom telefoner med kameror så de kan ta kort när de ser en invasiv art, till exempel. Det är vanligt i Sverige till exempel.
Med fisket, ja. Men vi pratade också om det här. Jag hade en sån transportapp i höstas där jag skickade in all min data på hur jag rörde mig under några veckor för att veta hur länge jag väntade på olika hållplatser och sådär ju.
Just det, precis. Sån... Och då har du också bidragit till den forskningen ju. Och det är ju väldigt, det är väldigt roligt, för det är väldigt mycket forskning man inte kan göra just för att man inte har data på saker och ting eller inte har råd att samla in datan. Och dessutom tror jag att det har en annan viktig faktor, som är att de som är med i den här datainsamlingen blir också personligt engagerade i frågan.
Ja, verkligen.
Så att liksom, och surfare som förstås då bryr sig om havet. Och redan från början, men dessutom när de själva får se hur de kan kanske till och med se hur temperaturerna förändras. Nu vet jag inte om de förändras så snabbt att man kan se det på några år, men då blir man ju mycket mer involverad, och det kan ju också skapa liksom en vilja till förändring och en liksom, ja, en massa bra saker just när det handlar om miljöforskning.
Ja, verkligen. Gud vad käckt. Men har han spridit det vidare till andra surfare då, den här insamlingsmetoden, eller?
Jag tror att det är lite i början det här. Han har mest testat själv, men han har räknat ut då. Det finns tydligen 500 000 människor som surfar bara i Storbritannien.
Oj! Det är ju bara det resultat då.
Ja, och det så att han hoppas att det ska kunna spridas. Och sen så hoppas han då kunna mäta andra saker, inte bara temperatur. Kanske man kan mäta salthalt eller koncentrationen fytoplankton eller så. För att veta hur havet mår, lite andra liksom faktorer. Men jag tyckte också det var roligt, en sak som han sa då, att man kan använda människor som använder havet för rekreation. kan användas som en indikatorart för hur havet mår. Och det tyckte jag var roligt att tänka på.
Just,
ja, människor som en del av ekosystemet och att vi faktiskt, surfare kommer inte lägga sig i havet och surfa om det är för dåligt, liksom, ja, dålig kvalitet.
Nej.
Och därför är det en indikator på hur havet mår.
Men visst har vi pratat om det här också med fågelskådare som ju också bidrar med jättemycket datainsamling. Och som också liksom är en del av fågelcommunityt på något sätt. Liksom.
Ja, jo, men det tror jag verkligen att de bidrar ju med extremt mycket bra data som inte hade varit möjlig att samla in. Men alltså, så mycket ekonomiska resurser finns det inte för den typen av forskning. Liksom. Så vi säger way to go till våran oceanograf och surfare. Och hoppas att sådana här initiativ sprider sig till fler sektorer.
Nytt år och nya lagstiftningar. En av de nya miljölagstiftningarna som införs i år är ändringar i instruktionerna för SMHI, alltså Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Och ändringarna innebär att de ska driva ett nationellt kunskapscenter för klimatanpassning bland annat. Och de ska också driva forskning och utveckling inom områden som de inte tidigare har drivit inom, hydrologi och oceanografi. Och de ska dessutom få anställa professorer för att på sätt bidra till en starkare internationell, liksom, kompetens och forskningsprofil. Så SMHI får mer pengar. Och pratade här precis innan jul också om bättre mätmetoder för insamlad data för att kunna göra bättre prognoser för extremväder och sådär. Och SMHIs betydelse blir väl liksom bara större och större. Dels för att sprida den här typen av kunskap och för att vara liksom... Alltså, SMHI tycker jag ändå är på något sätt en länk mellan, liksom, klimatförändringarna och så här det dagliga vädret och den, liksom, kopplingen där.
Ja, men verkligen. Och det är ju jättebra. För jag, nu kollar inte jag så ofta på tv, men jag tänkte på, jag kollade i höstas någon gång när det hade varit ovanligt varmt här. Och så blev jag lite besviken på att de som rapporterar vädret, vad heter de?
Meteorologerna.
Ja, att de inte nämnde om det var liksom ovanligt varmt för årstiden eller ovanligt kallt eller så vidare. Och det, sen fick jag höra att det gör de ibland, men jag tänker att det är verkligen ett viktigt sätt att nå ut till människor. Att den plattformen är ju ganska unik att få det, den tiden varje dag på tv. Liksom. Mm.
Och på radio, alltså det är ju väderrapport både 5:00 i 7:00 och 5:00 i 8:00 på morgonen, då lyssnar väl hela Sveriges befolkning på P1, eller?
Nej, men, eller? En del.
En del i alla fall. Alltså, och de är ju också inte så... alltså jag tycker väldigt mycket om de meteorologerna. Det är inte, de gör ett bra jobb, men de skulle också kunna, liksom, trycka ännu mer på den typen av saker. Men i relation till det här då, så kanske det inte är någon som har missat att Sverigedemokraterna istället vill strypa anslagen till SMHI. För partiet säger att de sysslar med tendentiös opinionsbildning och inte, liksom, vetenskaplig... att de inte bara kommunicerar, liksom, vetenskapliga resultat, utan att de håller på...
det är intressant. SD hoppar liksom på det tåget.
Trump-tåget,
det känns lite amerikanskt.
Liksom. Ja, verkligen. Ja, de tycker att de inte är tillräckligt tydliga med osäkerheten och sådär. Men... SMHIs chef Rolf Bennerfelt, han håller inte med och säger att det är såklart grundat i vetenskapliga beräkningar. Och att de visar olika trender. Men, och det är ju verkligen som du säger att det är påverkat av den här amerikanska trenden, och miljöminister Karolina Skog tycker att den här typen av saker är farliga och är väldigt kritiska då till deras syn på, alltså hon är kritisk till SDs syn på SMHIs klimatarbete.
Mm. Men det är klart att om det går en sån våg, och att det är väl lite att de kanske kan rida lite på Trumps tåg och vill vi gärna haka på, men det är ju skönt ändå, alltså det är ju vetenskaplig konsensus, så man hoppas ju ändå att jag vet inte vad ska jag säga, jag blir bara så här trött.
Ja, man blir bara trött, ja, men det är ju skönt ändå att Sverige inte styrs av ett parti som inte tror på den typen av saker, och att det som SMHI istället har fått ökade resurser för att bedriva sin verksamhet.
Bilåkandet i Sverige ökar. Vi bygger förbifarter runt Stockholm och det lobbas för en breddning av E6an. Samtidigt ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Hur ska det här gå ihop och hur ser framtidens resande ut? Kommer elbilen att kunna lösa alla våra bekymmer? Och det här med elbil är ju något som är väldigt populärt bland människor som vill ha förnyelsebart och fortsätta köra bil.
Mm.
Men vad tror du om elbilen, Ellen? Ja, är det något att ha?
Jag är också förvånad över att, alltså jag känner även människor som inte har bil men som ändå vill ha en elbil. Alltså att det är en så pass häftig grej liksom. Nej, men jag tycker väl inte att, alltså det är klart att elbilen, om den körs på fossilfri el i någon mån har lägre utsläpp än ja, den konventionella bilen. Men det, alltså, man löser ju på något sätt bara det problemet. Det är ju inte bara, alltså visst, nu har Sverige ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta, men det är inte bara det som är problemet med trafiken. Alltså jag tänker också på så här säkerhet, trängsel, allt sånt är ju kvar liksom. Det man blir av med också då, det är bullret, och det är såklart bra. Eller det kan jag förstå att man i staden liksom verkligen är intresserad av. Det är det man har tittat på mycket när man, när olika städer i Europa och Sverige så där vill införa elbussar, så är just bullret en av de största anledningarna till att man vill göra det, för att det ökar liksom myset i stadsmiljön så mycket, att det blir så mycket trevligare att vistas i staden om det är lite tystare.
Ja.
Men det som väl är kritiken mot elbilen är ju att det för de allra flesta är en andra bil. Alltså att man har en bil med, som man har normal räckvidd på, alltså som är fossildriven. Och sen har man en elbil som då oftast har lite kortare räckvidd och som man har.
Mm.
Ja, jag vet inte, för skojs skull.
Så, det blir liksom en extra konsumtion istället för en ersättning, av det man redan har.
Och då därför så tycker jag ju då att elcykeln är ett mycket bättre alternativ. Det är inte säkert att det är samma konsumentgrupp, ja. men de flesta som byter till elcykel, de byter faktiskt från konventionell bil eller kollektivtrafik då kanske till elcykel. Och det tycker jag är mycket bättre alternativ.
Ja, för det tycker jag är intressant nu att LA i Kalifornien har den största elbilsflottan i hela USA. Men de är också, Kalifornien har också flest bilar per invånare i hela världen.
Ja, det är ju verkligen en,
så det är ju lite talande. Men dessutom så är ju LA också en stad som är väldigt, ja, men dels har de ju sina smogproblem, och de skulle ju bli väldigt hjälpta av att byta till elbil istället för fossilbil, om vi ska kalla det.
Ja.
Men samtidigt så har ju också LA, precis som du säger, extrema problem med trafikköer.
Mm.
Och det är ganska intressant, för att det finns ju mycket forskning som visar på att ju mer man bygger ut vägar, så minskar inte det trängseln. Och det är liksom väldigt tydligt bevisat att bygger du ett körfält till efter 1,5 till 5 år, tror jag det är, så är det lika trångt igen.
Ja,
och det är väldigt intressant att man fortsätter köra. Alltså, för nu ser jag det som att om man byter till elbil istället för att till exempel bygger ett tågnät eller något i staden, så kommer det ju innebära att du måste utöka dina liksom, motorvägar gång på gång på gång. Och då förmodligen var 50 år minst. Liksom.
Ja.
Och det är ju miljardinvesteringar. Alltså, tydligen så i Stockholm finns det något som heter Norra länken, som är någon tunnel i norra stan. Och den skulle hjälpa allt jättebra och så vidare. Och efter bara några år så har trafiken ökat 24%, och det är lika trångt fortfarande.
Oh, shit.
Och det är ju verkligen inte den utvecklingen man vill se, för det är ju både dyrt och det är liksom dåligt för miljön, för just att bilar också har den här. Dels så tränger det ju bort annan infrastruktur, men också det finns så många andra effektivitetsfördelar med att transportera människor på andra sätt.
Men det är också det här med, alltså det är ju då dels stadsmiljön och miljön, men också hälsa, att det finns också undersökningar som visar att om man pendlar med i fordon då, bil som buss, men så är man mycket mer stressad än om man cyklar. Och nu har det är inte som att alla kan bo så att de kan cykla dit de ska, men jag tänker att det också är en aspekt att ta in, att man blir stressad av att sitta i den typen av trafik. Jag satt i, det var väl i förrgår tror jag, satt jag 1,5 timme i Lund, och det tar väl 35 minuter i vanliga fall. Och jag var ju liksom helt stressad i hjärnan hela förmiddagen, för att det var liksom en sån extremt effektivitets liksom hämmande att sitta på den där bussen.
Ja, men verkligen. Och det tänkte jag på i morse då när jag cyklade återigen. Så var ju en av de bästa delarna var ju när jag cyklade förbi en bilkö. Och man kände lite som att man swishar förbi i snömodden. Och då kändes det ändå väldigt härligt. Och det är ju Det är ju många avstånd som är cykelbara om man bara hade prioriterat cykling till exempel. Ja. Nu så vet jag att Stockholms stad prioriterar vissa cykelleder med snöröjning just. Men det hade ju kunnat bli mycket mer förstås. Och det är ju alltid bilarna som kommer först. Och det är ju så, jag tror att de typerna av arbete skulle ju verkligen, om jag som cyklist vet att det är snöröjt på cykelbanan lika snabbt som på bilvägen, då är det klart att det ökar mina incitament att liksom cykla hela året runt.
Ja, verkligen.
Ja. Nej, men ja.
Vi hamnar i cykelsnacket som vanligt. Men...
Ja, men vi gillar cykel, det är kanske så. Ja. Fast idag gillade jag inte riktigt cykel med den här jäkla punkteringen. Men det, i det stora hela så tycker jag att cykel är bra. Men jag tror att i stora städer så är det ju verkligen... Pendeltågen i Stockholm är ju utmärkt. Tunnelbanesystem är ju väldigt bra. Spårvagnar, ja, de tar ju också lite plats.
Och buller, men ja. Ja.
Ja. Men vi hoppas i alla fall att det går framåt i utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta. Och att 2017 kanske blir året då det verkligen tar fart.
Du har lyssnat på årets första avsnitt av Supermiljöpodden. Och om en vecka åker jag på tjänstledighet och är borta hela 7 veckor. Men förhoppningsvis spelar vi in ett program någonstans där i mitten också. Och annars är vi tillbaka i mitten av mars. Vad vill du att vi ska prata om då? Maila och tipsa oss på podd@supermiljöbloggen.se.